Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Vi kanske borde ha en sån här jingle mellan vad heter det? Mellan i såna här övergångar.
Mm.
Independent.
Så samplar du
det. Du kanske kan, du kanske kan ta den. Independent. Jag bjuder på den.
Så, säg det en gång till.
Independent.
Med Ronny och GG.
Och Jakob.
Did I want to know where my easy rider gone? Does the one know where my easy rider gone? Oh, yeah. Just have a look. He's an easy rider. You ride all so long.
I Indiepodden den här veckan. James Hinchcliffe klar för Andretti. Det är ni. Spring training. Vi går igenom teamen där lite och lite slutsatser därifrån. Och så avrundar vi med att blicka bakåt i Indiehistorien. För nu tänkte vi utbilda i lite ett stycke indiehistoria. Så vi börjar med 00-talet till och med 20-talet. Så välkomna. Nu kör vi.
Yes, kul att vara igång med ännu ett avsnitt av Indiepodden. Det var ett tag sedan sist känns det som. Men det är för att vi har haft alla de här roliga intervjuerna som vi har rullat ut inför säsongen. Hur står det till, Jakob och Ronny?
Står till bra här.
Tack, bra.
Man börjar tagga till inför våren och allt det innebär. Nu blir det spring training, snarare winter training. Vi kommer till det, men det börjar ju närma sig. Jättekul.
Jag är fortfarande lite jetlaggad, för vi har ju, i Göteborg har vi ju sportlov vecka 7, så jag och familjen åkte till New York faktiskt. Barnen fick uppleva sitt livs första fistfight. Inte, de var inte med i det, men de fick se två medelålders män stå och fightas vid ett övergångsställe.
Oj, vad spännande. Ja. Men det är ju därför man åker till New York, för att se medelålders män fistfightas på gatan. Mm. Är inte så?
Ja, när man alla försökte ta sig därifrån. Jag sa till barnen, kom och titta på dem.
Var det någon som inte fick köpa soppa, eller?
Nej, det var en cyklist som cyklade mot rött och visslade med en visselpipa för att han tyckte alla skulle flytta på sig. Och då var det en som sa att, vad fan gör du ungefär? Och då blev han sur, cyklisten, kom tillbaka, började mucka, slängde iväg en knytnävslag, tappade sina glasögon samtidigt som han slog till där, så att han som blev slagen i ansiktet började hoppa på glasögonen. Och sen var det igång.
Hade inte han bråttom? Ja. Snacka om road rage.
Ja, lite som när de gör upp i NASCAR-lopp när de har liksom meningsskiljaktigheter och börjar slänga lite knutna förslag och slå. Så det var ganska likt det faktiskt.
Ja, jo, i och för sig.
Men annars är det bra. Men det har ju varit mycket, jag vet ju att GG har ju haft fullt upp med lite frilansjobb.
Yes, jag har haft fullt upp med Edition F1. Den här fina Formel 1 och motorsportspecialen som Automotorsport ger ut inför varje säsongstart varje år inför att Formel 1-säsongen drar igång nu i mars. Den kommer att komma i början av mars och kommer innehålla massa roliga grejer om Formel 1 såklart, men även en hel del artiklar om IndyCar på olika sätt. Jag råkar ju veta att båda ni är ju med och har skrivit fina bitar till den här publikationen. Så, men det har varit väldigt mycket jobb med det. Så att jag har försökt följa nyhetsflödet med åtminstone ett öga. Men det har varit väldigt mycket F1-fokus också. Som det brukar bli så här. Precis när försäsongstesterna drar igång i Barcelona och sådär. Men idag är det fullt fokus IndyCar.
Just det. Vi kan ju passa på att tacka vår samarbetspartner Automotorsport samtidigt då, när vi ändå var inne och tassar lite i de trakterna.
Verkligen.
Guys, it's tough to put into words what today, you know, means to me. This is I've sat in this very room in, you know, one of the toughest days of my career back in 2018, and I'm sitting here today one of the happiest I've ever been. You know, it's not necessarily a full season. It's not what we thought 2020 was going to be 6 months ago, but this is definitely the start of something great.
Jo, men bara för någon timme sedan innan vi satte oss ner och skulle börja spela in det här, så blev vi ju varse att James Hinchcliffe, som har hängt lite löst, eller minst sagt, han har varit ute i lekan, är klar för Andretti Autosport.
Mm.
Yes, jätteroligt.
I tre race.
Tre race. Han kommer köra Indianapolis Grand Prix, han kommer köra Indy 500 och sen ovalloppet på Texas Motor Speedway i sommar. Vilket betyder att han är inte klar för sitt hemmarace i Toronto, men det är på känn att han kommer nog fixa någonting inför Toronto också. Hinchcliffe kom lite hem på det här sättet, för att det är med Andretti Autosport som han hade sina starkaste säsonger när han körde där mellan 2012 och 2014. Han vann tre lopp för dem under de åren. Jag tror nog att även om det inte är en full säsong, så kommer han kunna vara väldigt stark i de lopp som han är med i. Så det ser lovande ut.
Men det var ju så att James Hinchcliffe körde ju nu förra säsongen och säsongen innan det för Arrow SP. Men i samband med att det blev McLaren så var det ju också så att han hade ju en styrning, men sent om sidor så fick han inte köra, utan då tog de in Pat O'Ward och Oliver Askew, vilket gör plötsligt så hade Hinchcliffe ingen styrning, och det var mitten av november typ. Men tack vare ett samarbetsavtal eller ett sponsoravtal med Genesis, det är väl ett mjukvaruföretag baserat i Indianapolis, så är detta möjligt. Han är väl mer eller mindre bästa vän med Alexander Rossi, som också kör för Andretti. Så kan ju bara stryka under på det att han är hemma nu.
Ja, han är ju också något av en publikfavorit, har jag en känsla av. Han har ju en väldigt hängiven, trogen följarskara som jag tror är överlyckliga över att de får se honom, även om det bara är tre race än så länge. Så att, på det sättet så tror jag att det är smart drag av Andretti att knyta Hinchcliffe och hans fans till sig, även om de inte kan ge honom en full säsong, så ja, tre race är ju bättre än ingenting.
För det är ju så att frågan är om inte den här möjligheten för Hinchcliffe i Andretti just kom till efter det att Fernando Alonso, som var lite på tal innan där, att han fick bli motad i grind där av Honda.
Jo, det tror jag.
Så förmodligen är det det som har låst upp detta, den här möjligheten för James, för det har ju varit på tal om att han skulle köra för Rahal Lehtman också. Men det är ju också så här, det beror på, frågan är då om kommer de ställa upp, Rahal Lehtman alltså, ställa upp med den tredje entry på Indianapolis 500. Det återstår ju att se då, men just nu så har vi inte inga leads där alls faktiskt, inte vad jag har hört i alla fall.
Detsamma.
Hur ser det ut i övrigt i teamen? Vi har ju, där vi vet att det finns platser lediga nu, eller det är ju Carlin då, som än så länge har, ja, Max Chilton är ju klar då, men han kommer nog bara köra road och street courses. Så, men det var ju två stycken som testade för dem nu under springträning i alla fall.
Ja, Sergio Settecamara och sen Felipe Nasr gjorde sitt bästa och fick köra för Carlin på springträning på Kota. Hos Carlin då finns det ju delvis platsen för att fylla ut de loppen som Chilton inte vill köra, det vill säga ovaltävlingarna. Chilton kommer i och för sig köra Indy 500, men bara Indy 500 ovaltävlingarna. Så det är några lopp där. Och sen en sits som ska gälla för hela säsongen i bästa fall. Så det är de två platserna som Settecamara och Nasr vill göra sig gällande för. De var på testet och Nasr fick ju köra när det var lite fuktigt på banan, men var rätt snabb då. Och sen Settecamara körde eftermiddagen och var 21 i listan. Så att, kanske inte supersnabbt, men det är inte det de är ute efter heller.
Så det är väl också så att Nasser inte är aktuell för en heltidsstyrning nästa år, för han kör ju, han har ju haft stora framgångar i IMSA, sportvagnsmästerskapet, vilket gör ju också att han, det kommer krocka lite med hans commitment där då, så att det kommer, men det, chansen är, det ser väldigt positivt ut att han kommer få köra, ja, i alla fall några race.
Nasser har ju siktet inställt på IndyCar, han skulle vara en ganska värdefull tillgång till Carlin, tror jag, för Nasser har ju, sen han kom till USA 2018, han känner sig som hemma där, han vann IMSA-mästerskapet i första säsongen 2018, kom tvåa förra året. Det betyder att han kan flera av banorna, och sen med påbrott från Formel 1-tiden så tror jag att han skulle vara väldigt välkommen hos Carlin om han kan hitta pengarna till det, det vill säga.
Det är den riktigt stora ovalerfarenheten han saknar, va?
Precis.
Det är väl där som är frågetecknet.
Mm.
Så frågan är väl om Carlin vill ha fler som inte är bra slash vill köra ovaler.
Precis. Så då tror jag att Nasser helst vill ha Chilton sits, ironiskt nog. Men så, ja, Carlin har inte testat någon annan med ovalerfarenhet. Så vi får se vad som händer där.
Sen har vi en öppning där, det är ju en potentiell öppning. Det är ju att Connor Daly, som är beryktat bra på ovaler också, som kör för Ed Carpenter nu den här säsongen, inklusive på Indy 500. Men han kommer alltså köra Ed Carpenters bil på street och road courses. Så han har ju egentligen inga ovaler inplanerade förutom Indy 500. Och det, förra året var han ju i flera team. Och det är frågan är att det finns en öppning där för att han ska kunna köra med Carlin. Däremot vet jag inte riktigt om det är, om dealen är så att det är öppet för att han har möjlighet att göra det.
Ja, det är svårt att säga, men jag tror inte att Ed Carpenter kommer hindra honom i de här loppen, för att han blir ju i effekt ändå fortfarande stallkamrat med Ryan Sweeke i den andra Carpenter-bilen. Så det är bara det att han råkar köra för ett annat stall i det loppet, om ni förstår min logik. Så jag tror inte att Carpenter kommer hindra Daly, och om Daly kan tror jag att han väldigt gärna vill köra den här ovalbilen för Carlin också, för att liksom fylla ut hela säsongen och faktiskt fightas lite i mästerskapet.
Och kan vi säga några ord om Sergio Sette Câmara? Vad är dealen med honom egentligen? Har liksom poletten trillat ner hos honom att det inte blir något kliv upp till Formel 1? Är han liksom klar med Formel 2-satsningen och ska helt omorientera till USA, eller finns det fortfarande någon chans att ta sig tillbaka och ta sig någonstans i Europa?
Jag tror att han är trött på Formel 2, ungefär som du säger.
Ja, han har ju hållit på där. Jag tror jag har tappat räkningen, men det måste väl vara 4-5 säsonger åtminstone. Ja,
3 år. Och sen innan dess 3 år i Formel 3 också. Och på den här tiden har han vunnit 2 lopp.
Ja, så att då är det dags att tänka ut någonting annat. Så det är inte helt tokigt att orientera sig mot det amerikanska hållet. Men jag tänker från Carlins perspektiv, alltså varför är han intressant förutom om han har en stor budget med sig?
Är det så att inte både Nasser och Sette Câmara har en historik i Carlin?
Jag kollar på hans Wikipedia nu bara. Han körde 2018 för Carlin Formel 2 och sen Macaus Grand Prix 2016.
Jag tänker lite från Carlins perspektiv att jag är rätt förtjust i Carlin. De har varit superduktiga i nästan allting de har kört. Men i IndyCar så känns det som att de inte riktigt sådär tar nästa steg, utan harvar i den sådär nedre tredjedelen av fältet.
Mm.
Och då känns det som både Nasser och Sette Câmara, alltså förare som är så grundmurat europeiska i sina karriärer, även om Nasser nu har tagit klivet över till USA och sportvagnscenen där, så saknar de ju det här som är så otroligt viktigt, nämligen ovalerfarenheten. Så att,
ja.
Från Carlins perspektiv så skulle jag ha mycket större förståelse för om de är ute efter någon som har gått hela road to Indy-spåret och dessutom har pengar i ryggen, alltså en amerikansk förmåga. Så jag tycker det är lite konstigt att där Carlin befinner sig ändå orienterar sig mot den här typen av förare som jag upplever Nasser och Sete Camara är. Och nu, jag vill verkligen inte underskatta dem. Nasser är ju en kvalitetsförare, det vet vi sedan tidigare. Sete Camara är ju kanske inte riktigt den liksom yppersta crème de la crème, men jag förstår inte riktigt Carlins strategi här. Speciellt när de dessutom har Chilton som har det här jättehandikappet att han inte vill köra ovaler.
Mm.
Det han vill göra det är att lägga ut halvnakna bilder på sin fru på Instagram. Verkar som. Följer ni hans Instagram-flöde?
Nej, det gör jag inte.
Nej, den är rätt rolig. Alltså, det är ungefär 60% av bilderna är så här beachbilder på hans fru. Det är ju, ja,
right.
Det är inte racing-material om man säger så.
Okej, fattar. Jag kollade igenom liksom vilka som testade på Texas Motor Speedway och Carlin var ju inte där.
Du tänkte på rookie-testet?
Ja, men det var väl bara rookie-test och det var ingen Carlin-förare där.
Men nu när du tar upp det där med ovaltestet, det är ju alltså att alla rookies måste alltså göra den här testdagen då för att bli godkända för att köra på ovaler under säsongen. Det var ju då efter spring training-sessionen där, där det var ju två dagar på Kota. Första dagen regnade bort. Och det var för kallt helt enkelt för att kunna köra. Men andra dagen var alla ute. Alla 27 ekipage var ute och körde. Vad har vi för highlights där tycker vi? Scott McLaughlin på tredje plats för Penske. Alltså Scott McLaughlin som kör V8 Supercars. Och testade för Penske nu här för inte så länge sedan. Han gjorde jättebra ifrån sig och nu var han topp 3.
Otroligt imponerande. Även om vi inte ska stirra oss blinda på placering och tider. Jag menar, det här är bara ett tidigt test. Men sjukt imponerande av australiensaren.
Nya zeeländaren.
Förlåt.
Ja,
förlåt. Det är bara ett gytter där nere för mig. Nej, jag skojar bara.
Ja, men du sa det bäst själv där, Ronny. Att det är han som är utropstecken från spring training. Winter training, eftersom det bara blev stort sett en halv dag. McLaughlin är en supertalang. Han är fortfarande 20-någonting, ganska ung. Han är född 93, så han är 27. Han har bara kört touring cars tidigare. Men det ska väl inte vara något större hinder. Dario Franchitti, en annan med touring car förflutet som gjorde stordåd i IndyCar. Och jag tror innan den här Indy-testet som McLaughlin gjorde, den bil med mest downforce han någonsin kört var nog STCC-Volvon som han körde på Skövde för några år sedan när han var fabriksförare åt Volvo. Så det är ett intressant karriärsteg som han har tagit. Att han har kommit från touring cars, ganska primitiva bilar nere i Australien, stora V8-or, körde ett par STCC-lopp med de här gamla TTA-bilarna med en massa downforce. Och så helt plötsligt är han redo, står näst på tur att ta över en bil hos Roger Penske i IndyCar.
Det är ju helt otroligt.
Jag hoppas verkligen att han kan ta det sista steget. Han har ett lopp klart för sig i år på Indianapolis Grand Prix. Men jag tror nog att vi inte har sett det sista från Scott McLaughlin efter det.
Men om vi dröjer oss kvar lite vid Scott McLaughlin där och den lite mer oortodoxa vägen han har ju tagit till IndyCar. Vet jag att du har varit inne på det förut, Jakob, att hur öppen man är för att kunna ta alternativa vägar in i IndyCar, att man är lite mer vidsynt där. Du kan väl dra lite tankar som du har kring det?
I och med att IndyCar kanske inte är det högsta inom motorsporten som Formel 1 är, så kan IndyCar tar emot talanger från lite avsides håll. Medan man i Formel 1 tänker mest på Formel 3, Formel 2 och sen kanske Superformula i Japan. Så har man i IndyCar lite bredare fält där man kan plocka talanger ifrån. Simon Paginol till exempel körde mycket sportvagn innan han hamnade i IndyCar. Ed Carpenter. Han körde ju amerikansk gräsrotsracing, så alltså sprint cars på små dirt tracks runt om i USA. På senare tid så har ju en majoritet trots allt kommer från Road to Indy, alltså Indy Lights och Indy Pro Series och US F2000. Men jag tycker ändå man ser att det är historiskt sett mycket bredare bakgrund bland IndyCar-förarna. Och jag nämnde ju Dario Franchitti till exempel och Ben Hanley, sportvagn också. Det kanske dyker upp, kanske till och med en NASCAR-mästare till 2021. Jimmy Johnson var och på COTA och kollade på spring training och det var nog inte av en slump att han var där.
Och så har vi vår egen Felix Rosenqvist också som visserligen gjorde några inhopp in the lights men ändå har tagit en helt annan väg utanför Road to Indy.
Precis.
Här finns det en rolig organisatorisk anledning till varför det ser ut på det här sättet i USA också. Och det är att många av de här storstallen som är och har varit dominerande i IndyCar genom åren också har engagerat sig i andra serier. Alltså serier antingen lägre i hierarkin eller i helt andra typer av racing, sportvagnsracing och sådär. Och så ser det ju definitivt inte ut i Europa. Visst, en del av de stora Formel 1-stallen har ju nära samarbeten med team längre ner i seriesystemet. Men det där är ganska häftigt, typiskt amerikanskt att man har liksom Andretti Motorsport till exempel som förutom IndyCar dessutom är inblandade i princip i hela Road to Indy-seriesystemet med bilar precis överallt. Så att man har ju sina... Jag tror att de här som organisationer så har de ju sina tentakler ute mycket mer i gräsrotsracing och i andra typer av racing än just open wheelers. Som jag tycker är rätt coolt med amerikansk racing. Att det finns mer den här, så här organiska, sammanvävda samarbets... vad man nu ska kalla det i USA. Som inte riktigt är typiskt för europeisk racing. Där det är mycket mer så där hierarkiskt uppdelat. Mycket starkare arbetsdelning skulle man kalla det inom organisationsvetenskap.
Precis, och det vi kanske borde säga då är att Scott McLaughlin kör för Penskes supercarstall. Roger Penske köpte in sig i Dick Johnson Racing, alltså Lensens legend, för några år sedan. Och Scott McLaughlin plockades upp till den satsningen för 3-4 år sedan. Så det är inte av en slump att McLaughlin kör för Penske på det här testet och på Indy Grand Prix heller.
För att knyta upp säcken kring spring training så topp 5 då för torsdagen var det väl? Will Power, första plats, Alexander Rossi, andra plats, så Scott McLaughlin såklart. Och så har vi på fjärde plats Joseph Newgarden, sen följt av Colton Herta. Så det är ju Penske och Andretti i topp då. Oliver Askew på sjunde.
Jätteroligt. Första svensk, höll jag på att säga, första halvsvensk.
Ja, precis. Men kanske ännu viktigare, första icke-Penske eller Andretti-bil faktiskt. Ser jättelovande ut inför säsongen.
Och för våra svenskar så har vi ju då Felix Rosenqvist på 11:e plats och så Marcus Ericsson på 19:e. Men det är ju så mycket som, för det första, man ska inte tolka in för mycket i ett första test såklart. Men sen följde man ju också testet under dagen. Så Marcus var uppe på 4:e plats, 4:e, 5:e, och Felix var ju också uppe på topp 10.
Ja.
Så att det är mycket saker hända. Så det är kul att de är igång nu i alla fall. Det var en fröjd att se bilarna ute på livestreamen där på nätet och man kunde se bilarna in action. Och där fick man också se den första riktiga glimsen av aeroscreenen.
Just det.
Och där vet jag att ni har en liten beef med varandra för ni är inte riktigt överens där kring det estetiska. För jag tycker... Vi kan ju bara säga det, det som skiljer de två, de är ju ganska, de fyller samma typ av funktion, säkerhetsfunktionen. De är uppbyggda dock på ett helt annat sätt. Det är alltså inte en halo som de bara satt en aeroscreen på, utan hela strukturen är väldigt, väldigt skilda från varandra. Och anledningen till att det är en aeroscreen, att det inte är en öppen halo, det är att krascherna i IndyCar är i regel mycket högre hastigheter. Vi pratar ju då om ovalet till exempel. Det smäller rejält, det flyger bitar. Och hade du haft en halo i det läget där så hade nästan den kunnat skälpa än att hjälpa. För träffa någonting undersidan på halon där så får man sprätter ju delar överallt. Och du kan alltså riktas in i kroppen på föraren helt enkelt.
Ja.
En halo har en annan funktion, för i regel så händer krascher och sånt i kurvor mycket i Formel 1 då. Så då har den funktionen. Så det är därför de skiljer sig åt så pass mycket. Och dissekerar man det här så är det helt annat sätt och hur de bultar fast det på chassit. Och strukturen är liksom helt annorlunda. Med det sagt, vilken är finast?
Halo!
Jag röstar för Aeroscreen. Jag tycker Aeroscreen är en lite mer elegant lösning om vi tänker rent estetiskt. Det ser lite futuristiskt ut och det ser... Nu är det ju på en 8 år gammal bil som de sätter den fast till, men i framtiden då kommer ju ett nytt chassi om ett par år. Då kommer man kunna göra mycket mer elegant snarare än att det bara är någon form av skyddsattrapp som man monterar framför föraren. Så jag tror det är mycket större potential att ha en elegant men också säkrare lösning. Det är större helhetstänk med en Aeroscreen.
Mm. Jag tycker också att den är väldigt snygg från sidan. Den är lite bulkare ut framifrån, men det är ju, blir så naturligt. Men som du säger, med nästa generations IndyCar-bilar så tror jag det kommer bli top notch. Mm.
Jag vill gärna haka på det, för jag håller med. Jag ser verkligen fram emot Aeroscreen 2.0 eller kanske till och med 3.0. Och jag håller med dig också, Ron. Jag tycker i profil så ser det riktigt, riktigt coolt ut. Det är verkligen... så fighter jet känsla när man ser till exempel Felix Rosenqvists bil i så här perfekt profil, så är det ju, det ser ju väldigt väldigt futuristiskt och kul ut. Så jag kan tänka mig att man är 4-5 bast och precis upptäcker amerikansk oval racing, så ser de här bilarna mer futuristiska ut, så där, så att de fångar fantasin hos ett barn. Med det sagt, och jag tillhör ju de som tycker så här, jag tycker inte folk ska dö för att de kör bil fort för att underhålla oss andra. Så jag är jätteglad för att både Halo och Aeroscreen är här. För jag menar, sparar de liv och lidande så skitsamma egentligen hur de rent estetiskt ser ut. Men jag tillhör också de som tyckte från början att Halon var... rätt ful och inte särskilt snyggt integrerad i helheten. Och de första versionerna av Aeroscreen som vi fick se för något år sedan, som testades av Red Bull på en Formel 1-bil, tyckte jag såg väldigt mycket bättre ut än Halon. Med det sagt så tycker jag nu när tiden har gått och man har vant sig vid Halon i Formel 1 och alla andra serier som har integrerat Halo-lösningar, så tycker jag faktiskt att jag har vant mig väldigt snabbt vid det. Och nu när man ser de senaste Formel 1-bilarna som presenteras, så känns det också som att teamen har blivit väldigt duktiga på att med färg och annat integrera Halon i helheten. Nu när jag tittade på bilderna och videosekvenserna från Spring Training på Kota och verkligen har fått se hur Aeroscreen ser ut från hundratals olika vinklar, så tycker jag att det ser inte så harmoniskt ut från ganska många vinklar. Framifrån tycker jag det ser ut lite som så här basketkängor från 90-talet eller något som folk man vill kliva ner i, apropå att man brukade jämföra Halon med så här flip-flops. Så att jag är inte lika estetiskt imponerad av Aeroscreen än många andra. Jag tycker faktiskt nästan att de här senaste varianterna av Halon som jag har sett på precis de nyligen presenterade Formel 1-bilarna funkar bättre som helhet. Men samtidigt, det här är ju verkligen petitesser. Det är ju, sparar de liv och lidande så är jag helt för dem.
Och jag också slänger in som en avslutning där att apropå det sa Fighter Pilots där, Connor Daly, hans huvudsponsor är ju US Air Force, så att han har ju en jetplansinspirerad livery. Och där passar ju Aeroscreen som handen i handsken. Så om ni inte har sett det så googla.
Otroligt snyggt. Kan inte vi slänga ut en länk på våra sociala medier till den bilen? Den är så otroligt snygg.
Det gör vi en notis av.
Den fick mig förresten att tänka på gamla fina 80-talet här i Sverige när flygvapnet sponsrade en massa Formel 3 racers. Eller nej, det var inte en massa Formel 3-racers, men jag vet att Nettan Lindgren bland annat körde Formel 3 och var sponsrad av svenska flygvapnet. Vacker gul Formel 3 med flygvapnet i stora blå bokstäver. Det var tider det. Kommer ni ihåg det? Eller det kanske var helt före?
Jag är född oktober 1989, så jag kommer inte ihåg det.
Okej, nej. Ronny då?
Vilket år var det, sa du?
Det här måste ha varit början av 80-talet. 83, 82, 83 kanske.
Jag är född 81.
Okej, okay. Ja, men då tycker jag väl lite svagt av dig att du inte hade koll på det här. Skärpning.
Förlåt. Men om vi ändå är inne på 80-talet och trampar, och om vi backar bandet lite till, så kan vi passa på att lyfta vår nya programpunkt som heter Indiehistoria. Eller hur är det så att det är den äldsta formen av racing som fortfarande är aktiv idag?
Det stämmer. Indycar har en historia som inte liknar något annat inom racingvärlden. Det moderna Indycar har så långa rötter så att det sträcker sig hela vägen till bilismens barndom till och med. Moderna Indycar är det världens äldsta racingmästerskap, även om mästerskapet har bytt skepnad ett antal gånger. Så idag tänkte vi då börja en serie där vi går igenom Indycars historia med allt vad det innebär. Alla regimskiften, alla traditioner, varför Indianapolis är så viktigt. Och särskilt de episoder vi själva tycker är väldigt intressanta. Så vi går idag tillbaka till den allra första början, till det tidiga 1900-talet. Vi kan börja år 1905. Så verkligen bilismens barndom. Det amerikanska bilägarförbundet, AAA kan vi kalla det, American Automobile Association, de bestämmer sig att de ska utse nationens bästa bilförare och bästa biltillverkare. Så år 1905 arrangerar de en rad olika deltävlingar för att bestämma detta. 11 tävlingar körs på landsvägsbanor och även kortare ovaler som vi känner till idag. Barney Oldfield vinner dessa mästerskap. Han har kört en Peerless. Det skulle dock ta ett abrupt slut, det här mästerskapet som AAA arrangerat, eftersom det skedde ett antal dödsolyckor under de här tävlingarna. Det var dålig PR redan då, år 1905. Så det här AAA som annars sköter bilförsäkringar, de arrangerar inte något mästerskap igen år 1906. Vi går fram ett par år, flyttar oss till Indianapolis i amerikanska mellanvästern. En lokal entreprenör, han har också noterat att den amerikanska bilindustrin går väldigt bra för, och han vill att Indianapolis ska bli bilindustrins Mecka. Nu blev det ju Detroit som blev amerikanska bilindustrins Mecka till slut. Men den här Carl Fisher engagerar lite andra affärsmän från trakten och bygger en stor test- och resebana. Den här banan står klar sommaren 1909. Banan är en grusbana. Man har behandlat gruset med olja och kära. Det var inte en vidare bra lösning. I de första tävlingarna som de höll skedde det igen ett antal dödsolyckor, både med motorcyklar och med bilar. Och för att liksom säkra den här stora anläggningens framtid så belägger man banan med 3,2 miljoner tegelstenar. Det blir mycket, mycket säkrare lösning än bara vanligt grus. Och så lyder origin storyn av Indianapolis Motor Speedway, varför det kallas The Brickyard.
Och det är ju faktiskt så att en del av den här tegelstens historien är ju fortfarande bevarad på Indianapolis Motor Speedway. Det är alltså start- och mållinjen är ju just en radda med tegelstenar som även fortsätter utanför banan. Så den kan man gå och känna på lite om man inte är där inne.
Visst är det fantastiskt. Indianapolis Motor Speedway är väl idag den äldsta racerbanan som fortfarande existerar. Det ska finnas ett par kortare short tracks också i USA som slår Indianapolis mot Speedway med några månader. Men den här tegelstenslinjen som fortfarande existerar, det är nog världens äldsta mållinje fortfarande. Det kan vi definitivt säga.
Och det var ju också så att det var ju i samband med detta som den första Indianapolis 500 såg dagens ljus. Det var ju i 1911, eller hur?
Precis. Innan 1911 så arrangerade man en rad små tävlingar, men det var svårt att hålla i allmänhetens intresse när det är något nytt som händer liksom en gång i månaden eller så. Och så till 1911 bestämde man sig för att hålla en enda stor tävling om året. Det ska vara en gigantisk prispott till det här. Och vi kallar tävlingen för Indianapolis 500.
Det som är så otroligt häftigt på den här tiden tycker jag med bilarna, det är att det var så mycket nybyggaranda. Det här är verkligen bilismens födelse på något sätt. Och det vi, de bilarna vi får se på banorna är som sprungna, födda ur samma så här nybyggaranda som hela bilismen på den här tiden präglades av. Om man tittar på den här, så här första segerbilen, den här ikoniska Marmon Wasp-bilen som, jag vet inte om ni har sett den, att den verkligen ser ut som en kombination av någonting som man har hämtat från flygindustrin med en bålgeting i gult och svart. Den är otroligt häftig och väldigt sådär futuristisk för sin tid. Det gillar jag verkligen.
Ja, jag har på sett den bilen live.
Mm. Ja, det är, ja, får jag ta på er?
Ja, det kan jag. Jag har inte tvättat handen sen dess, så vi kan få ta lite i den sen nästa gång vi ses.
Ja.
Men det är faktiskt, jag kan rekommendera det, att när, om ni skulle, vilket jag tycker att är en förutsättning att ni ska göra, ni måste åka till Indy 500, ni måste åka till Indianapolis Motor Speedway en gång, och passa då på att besöka Indianapolis Motor Speedway museet som ligger inne på området där. Klockrent tidsdokument från över hela liksom Indy-historien, och där du också kan liksom se de här bilarna från 1905 fram tills idag liksom på nära håll, och se de här alltså schyssta liveries, alltså den här amerikanska designen, alltså även det visuella så i lack, och det är rosa bilar, det är röda bilar, och det är gröna bilar, och det är bruna bilar, och det är bålgetingsbilar, och det är, som du säger, jag kan bara stryka under det där med nybyggarandan, det är verkligen, man kan se hur utvecklingen, hur tankarna har gått genom historien där, så att det är ett måste om ni kommer dit någon gång.
Och vet ni vad som den här Marmon Wasp var först med då? Apropå nybyggaranda.
Förutom att vinna Indy 500 då?
Ja, det är en detalj på bilen som den var först med.
Jag vet, men jag tycker du ska säga det. GG får gissa.
Vad kan det ha varit? Nej, jag vet faktiskt inte.
Vi kan säga en liten hint där, kan vi säga att innan detta så var det så att förarna satt inte själva i bilen, utan de hade ju sin spotter eller sin ingenjör.
Just det. Nu kom jag på vad det var.
Vad då?
Backspegel, va?
Världshistoriens första bil utrustad med backspegel.
Just det.
Då kunde Ray Haroon, som körde och vann det första Indy 500, han kunde ju själv hålla koll på vad som hände bakom honom. Han slapp ha en mekaniker som satt i passagerarsätet och säger till, ja, nu kommer någon på utsidan, nu kommer någon på insidan. En backspegel, då kan man ju fokusera rakt fram, spara vikt, spara andra distraktioner. Det har blivit en hit, den här backspegeln som Ray Haroon installerade.
Och var det inte så också, Jakob, under den här perioden att den amerikanska och den europeiska racingen utvecklades ganska parallellt då?
Ja, i Europa hade man också minst sagt en nybyggaranda när det gäller bilarna som togs fram. Och europeerna tog sig över till Indy 500 väldigt tidigt också för att pröva lyckan där. 1913 vann fransmannen Jules Gox i en Peugeot. Och det var en likadan Peugeot som Peugeot använde de europeiska Grand Prix-tävlingarna. Och efter det att första världskriget bröt ut 1914 i Europa blev en del av de europeiska GP-bilarna kvar i USA och fortsatte vinna tävlingar. Och även en bit på 20-talet fortsatte det här att GP-bilar och Indy-bilar var utbytbara med varandra. Jimmy Murphy, en berömd amerikan av de här tidiga åren, vann Frankrikes Grand Prix 1921 med en Duesenberg, och 1922 vann han Indy 500 med samma bil. Och 1922 så fanns Mercedes fabriksstall på Indianapolis för att pröva lyckan där.
Men herr Jakob, får jag fråga en sak? För här fanns det ju ändå en spänning mellan det amerikanska sättet att se på racing och det europeiska sättet att se på racing. I Europa var det ju enormt populärt. Så här när man tänker tillbaka på den här tiden, den här riktigt tidiga perioden i motorsportens historia, så det man oftast gjorde i Europa var ju körde de här extremt långa, väldigt klassiska landsvägsloppen. Jag tänker på Mille Miglia, Targa Florio och även Le Mans 24 timmars som ursprungligen är ett rent landsvägslopp.
Precis.
Medan i USA så var man ganska tidigt på det här med att man måste ägna sig åt lite mer publikfrieri, eller hur? Man kan inte liksom skicka ut tävlingsfältet i skogen och köra, för då är det ingen som kommer bry sig, utan man vill samla folk på den här typen av ovalbanor med fina läktare, och, eller hur?
Precis. Medan man i Europa höll de här landsvägstävlingarna som nästan påminner om rallyn i moderna mått, eller Isle of Man. Det är alltså man kör mot klockan och inte direkt hjul mot hjul. Medan i USA så hade man ju hittat den här gyllene formen på Indianapolis. Det var ju, fungerade ju fantastiskt bra att det är en gruppstart. Alla kör hjul mot hjul mot varandra. Läktare runt om banan så det är lättöverskådligt. Och så börjar ju poppa upp andra banor runt om i landet. 1916 fick American Automobile Association modet igen. Började arrangera ett officiellt mästerskap. Så det moderna IndyCar har då rötter i ett mästerskap från 1916 och i en tävling som började arrangeras 1911. Det är alltså 109 år direkt historia vi kan se här. Enligt amerikanska journalisten och författaren Gordon Kirby så var också IndyCar som störst för den amerikanska allmänheten år 1916. Det är kanske lite tråkigt att det inte har vuxit, men racingen då för 105 år sedan var otroligt spektakulär, för Indianapolis var den enda banan som var byggd med tegelstenar. Resten var faktiskt byggda med trä.
Trä?
Ja, det låter helt galet om vi tänker idag. Kan du tänka er att man kör en IndyCar snitt på 250 km i timmen på en bana byggd av trä, typ en så här cykelvelodrom man ser i OS. Men så var tanken då för 115 år sedan. Under 10 år sedan.
Men vad var anledningen? Alltså, var fick man den här idén ifrån? Eller hur lyckades man komma fram till att det här skulle vara en bra idé?
Det vet jag inte. Jag tror inte någon vet det.
Apropå nybyggaranda. Eller hur? Alla idéer man provar kan ju inte per definition bli bra. Vissa måste vara dåliga.
Ja, det här var ju otroligt spektakulärt. Men tänk om man tar en sån här cykelvelodrom från OS. Gör det stort som ja, åtminstone som Solvalla så hade man en racerbana. För det blev mycket billigare att bygga upp de här träbanorna än att göra en permanent anläggning som Indianapolis Motor Speedway. Och det ser ju fantastiskt bra ut på bild, men sen så höll de inte särskilt länge.
Men var hela banan byggd i trä, även raksträckan?
Varenda liten detalj.
Men det måste ju vara anledningen till att de slutade med det då. Du sa att det var svårt att underhålla, men det måste också varit otroligt farligt.
Precis, för man byggde ju banorna så branta man kunde. Det gjorde det mer lättöverskådligt för publiken. Kunde hålla banan lite kortare, men också få farten att bli högre. Så det var otroligt farliga banor de här. Och trä slits ju ganska fort om man jämför med tegelstenar som ligger fast i marken. En planka som slås upp och den kan ju spetsa igenom en hel bil. Så att det må ha varit billigt att bygga upp de här banorna, men de slets väldigt fort och de flesta överlevde inte längre än 3-4 år faktiskt. Den äldsta träbana som överlevde längst var Altoona Speedway i Pennsylvania som öppnade 1923. 1931, efter bara 8 år, fick man lov att stänga den banan med. Så det är en kort men otroligt fascinerande del i amerikansk racinghistoria, board track racingen för 100 år sedan.
Men för att avrunda den här första delen nu i IndyCars historia, så nu är vi framme vid 20-talet och det var väl också här som det kom en brytning skulle kunna vara, den första riktiga paradigmskiftet.
Ja, det kan man säga. Det här brottet skulle komma mot slutet av 1920-talet. Indianapolis ägare och AAA kom överens att från 1930 skulle bilarna bli billigare och i högre grad baseras på gatbilar. Det skulle bli mer relevant för bilindustrin i stort att engagera sig i racing. Det här beslutet togs 1928 och sen utanför racingvärlden skedde den stora börskraschen 1929. Så det här beslutet att göra bilarna lite mer primitiva var ju ett genidrag, och under den ekonomiska 30-talsdepressionen som sen hände så skulle den här junkyard formula som det kallades göra att Indianapolis 500 kunde fortsätta frodas, mästerskapet kunde fortsätta överleva och racingen blev mer tillgänglig och också mer spännande än någonsin varit tidigare.
För nu är vi snart framme, nu är vi framme vid 30-talet och då börjar vi närma oss även andra världskriget och så och allt vad det förde med sig. Så jag tycker det kör vi om en vecka igen.
Det gör vi.
Yes!
Jag tycker det börjar bli dags att avrunda för den här veckan.
Inte riktigt än, va, Ronny. Sakta i backarna, jag tror vi har missat en grej.
Vad då?
Alla som lyssnar, hör av er för 17.
Ja.
Tänk på att alla våra mediekanaler, sociala mediekanaler är öppna. Och det är bara att höra av sig om ni har frågor, synpunkter, saker ni vill tipsa oss om eller föreslå sånt som ni gärna vill att vi tar upp och snackar om på Indiepodden eller i Indiepodden. Så det är bara att se till att höra av er. Det blir vi jätteglada för.
Vi vill att detta ska vara till stor del lyssnarstyrd. Så att...
Ja, och det gäller ju hela säsongen. När väl tävlingssäsongen kommer igång och vi kommer ha massor av saker att diskutera och bråka om hur det går i loppen och vem som är bäst och vem som är sämst och vem som överpresterar och vem som underpresterar. Allt sånt där är ju jättekul att prata om och det blir mycket roligare om ni som lyssnar hör av er.
Och så när vi pratar historia, är det något särskilt som har hänt långt tillbaka i tiden som ni vill att vi tar upp? Vi lyssnar på de saker också.
Yes, nu får du avsluta, Ronny.
Hej då!
In the potent.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.